Det är den 24 september 2021. På en innergård i Malmö står en ung kvinna och leker med sin 7-åriga son som precis lärt sig att cykla. Hon är fembarnsmamman som gör allt för sina barn, som lämnat sitt hemland Polen och tagit jobb i Sverige för ett bättre liv för sig och sina söner. Timmar senare är kvinnan spårlöst försvunnen.
Det är Nyhetsmorgon, det är tisdagen 28 september och vi konstaterar att det är 3 dygn sedan 32-åriga Beata Rathsman försvann i Malmö.
Hon försvann ju i fredags, sedan dess är hon spårlöst försvunnen.
Mängder av människor kommer att leta efter kvinnan som syns på varenda löpsedel.
Det är naturligt att man hjälper till. Om jag hade blivit bortrövad av någon så önskar jag att hela Sverige hade kommit och letat efter mig.
Men desto länge tiden gick så fick man ju den känslan att det har ju inte slutat bra. Vart är hon och vad har han gjort med henne?
Vem var hon? Och vart tog hon vägen?
De dokumenterar sina skador, polisanmäler. Men ändå så händer detta. Jag fattar inte alltså.
Vad är det ändå körsredning?
Min första tanke var att hon kommer aldrig tillbaka. Han har gjort henne illa.
Du lyssnar på Hennes namn var, en granskande podcast om mäns våld mot kvinnor och om samhället som svek. Av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius.
Men det här är någonstans som är hennes sista adress alltså?
Ja, här är väl sista adressen som hon bodde på.
Det här är Hennes namn var. Ett program om mäns våld mot kvinnor. Där jag och min kollega Madde är på en resa genom Sverige.
Det är också här man såg henne sista gången innan hon försvann.
Som nu tagit oss söderut, till Malmö. Staden där 32-åriga Beata Rathsman en dag försvann spårlöst.
4-våningshus, tegelhus.
Vad är det sista man har sett?
Nej, men det sista är väl övervakningskamerorna från trapphuset. När hon går ut. Den 24 september 2021.
Springer han iväg nu?
Kommer du? Kom. Nej, han är jätteduktig på att komma.
En av dem som kommer att bli engagerad i försvinnandet är Sara Wernald som bor bara några kvarter bort.
Jag håller på med hundar. Jag har mobilt hunddagis. Så mina hundar är med mig hela tiden.
Ja. När fick du höra om Beata för första gången?
Det var ju samma dag hon anmälde försvunnen. För jag är ju medlem. Jag är admin i Sveriges största krimfallsgrupp. Så jag har skrivit inlägg den dagen att den här kvinnan saknas. Jag tror det var den 25 september hon anmäldes. Så jag har skrivit inlägg den dagen att den här kvinnan är försvunnen. De levde efter den här bilen. Och sen fick jag kontakt med Beatas bästa vän. Och då började vi snacka lite där igenom. Och sen, ja, på den vägen är det.
Det är fredagen den 24 september 2021. Och här på innergården som Beata Rathsman syns till för sista gången. Hon är mamma till 5 pojkar. Har en svart jacka med luva och ljus pälskrage på sig. Hon har precis spelat fotboll med några av sönerna. När hennes exman dyker upp i en bil. Beata har nyligen ansökt om kontaktförbud mot mannen som hon också vill skilja sig ifrån. Han har lite tidigare varit och hämtat deras gemensamma son, bara 7 år gammal, som han nu ska lämna tillbaka.
Ja, så han hämtade upp Beata, eller skulle lämna av sonen till att börja med. Men Beata sa ju till att, ja men låt sonen gå ut. Men han bara, nej du ska följa med och sonen ska följa med. Så han, ja det var så det började, att hon försvann från Professorsgatan i en bil med exmannen och sonen. Det var det fisk som man fick veta.
Medan timmarna går leker de andra sönerna hemma hos Beatas granne och bästa väninna. Det har hunnit bli mörkt och en av sönerna ska gå och köpa pizza när han möter sin 7-årige lillebror och dennes pappa igen.
Och de har varit och handlat på McDonalds.
Men Beata syns inte till någonstans.
Beatas bästa vän sen när de kom upp till lägenheten, hon frågade sonen att vart är Beata? Och då sa ju sonen att ja men pappa lämnade henne i skogen för en väninna skulle hämta henne. Och då kände hon ju direkt att nej, detta är inte sant. Beata var livrädd för honom, hon skulle inte följt med frivilligt. Och då tack vare att väninnan anmäler henne till polisen. Annars skulle det ju dröjt ännu längre kanske.
Beata svarar inte på telefon. Så väninnan ringer polisen.
Hon kom in en fredagkväll till polisen, en anmälan som gjordes.
Kvinnan ni hör heter Kristina Amilon. Hon är åklagare och den som kommer att bli ansvarig för hela utredningen kring Beata.
Och sen när jag kom senare, nästa kommande vecka helt enkelt, så fick jag det ärendet på mitt bord.
När en patrull anländer ser de exmannens bil på parkeringen. Inne i bilen ser de någon som ligger och sover under en sovsäck. Det är exmannen. Han säger att han inte vet vad Beata är. Men mannen beter sig märkligt. Hans skor är leriga och på hans byxor syns små fläckar som skulle kunna vara blod.
Det visade sig även finnas vissa spår i hans bil i form av blod. Så att han greps samma natt. Det var så man började initialt arbeta med ärendet.
Mannen grips och Beata anmäls försvunnen.
Polisen letar nu efter 32-åriga Beata Ratzman som försvann natten till lördag i Malmö.
Mannen blir misstänkt för människorov. Samtidigt som en omfattande sökinsats dras igång av polis och allmänhet.
Vad vi vet är att hennes telefon slutade fungera inte väldigt långt härifrån.
Det var en privatperson som anordnade det första söket. Och då kände jag att ja, men då kan jag lika med att leta. Så det är så här, ja, jag tänkte inte mer på det. Alltså.
Fallet kommer att engagera hela landet. Bilden på försvunna Beata, det ljusa håret och de isblå ögonen syns på varenda löpsedel.
Vi har med oss TV4-nyheternas reporter Mikael Nilsson på plats i Malmö där kvinnan såg senast. Mikael, vad är det senaste?
Ja, vi är ett gäng frivilliga här idag som letar spår efter Beata som är försvunnen.
Det var jag och sen var det ja, men sådana här random folk som såg efterlysningen på Facebook tror jag var att hon anmälde dem. Jag tror det var ju så här, allt från pensionärer till yngre. Så barnen som vi träffade när vi var ute och sökte sa vi att vi är ute på skattjakt. Alltså vi leker för de inte ska tro att vi letar efter en kropp, för det ska de inte behöva veta.
Vad kan man säga om relationen till den här mannen då som har beskrivits som...
Hon beskrivs som fembarnsmamman, Malmökvinnan. Men det är få som kan berätta vem hon verkligen var. På en städfirma där Beata jobbade kommer kollegor att beskriva henne som en slitvarg och hårt arbetande kvinna. Men som inte anförtrodde sig till särskilt många.
Det blir ju lite jakten på ett spöke nästan. Alltså på en försvunnen kvinna som... Hon är bara borta.
Mm. Men det som slår mig är ju liksom hur få som vet vem hon var i Sverige. Liksom.
Ja, det är ju typ ingen förutom de liksom närmsta som hon träffade i Malmö. Men annars är det ju bara att ja, hennes bild blev känd i media när hon försvann. Men så här, vem var hon?
Så jag och Madde bestämmer oss för att söka svaren själva. Ute i Europa och hennes gamla hemland Polen. Efter några timmar och en mardrömslandning senare hamnar vi i Beatas gamla hemstad, Gdansk.
Ja, det var vi i Gdansk.
Nu är vi i Gdansk. Det var här vi hamnade, liksom.
Via nätet har Madde lyckats få kontakt med Beatas mamma.
Ni fick kontakt?
Vi fick kontakt med henne på Facebook och så... Hon var lite tveksam först och det är väl, tror jag, det är ju väldigt färskt för henne. Det här hände ju nyss i hennes värld liksom. Men sen bestämde hon sig för att hon ville vara med. Så vi ska åka hem till henne och få reda på vem Beata var.
I Gdansk möter vi upp tolken Isabella. Hyr en bil och åker ut långt på den polska landsbygden. Vi hamnar vid ett gammalt lägenhetshus. Går upp för en liten knarrande trätrappa. Möter Beatas mamma. Grasinja. Medan Grasinja kokar kaffe på gasspisen ute i köket visar hon in oss i vardagsrummet. På en mörk byrå ligger små gosedjursnallar och ett rött stort hjärta med texten I love you. Bredvid ett foto som ramats in med glittrig ram. Mm. Beata.
Här är lite trångt, men möblerna ska flytta ut till min dotter.
Just det, ni zabrała, tu mam białe.
Hon har inte hämtat białe, men jag har beställt vita möbler här. Det ska bli nya möbler.
Tak czekam.
Och jag väntar.
Na trasu też pracuje dziewczyna.
Hon jobbar, dottern också, så det är ont om tid.
Jeszcze mam dwie córeczki, dzięki Bogu.
Tak går det ut att jag har två döttrar till.
Det var Beata yngst.
Była najmłodsza brata?
Z dziewczyn, tak.
O, flickor var hon yngst, ja.
Bo najmłodszy jest syn.
Ja har en yngre son.
W tej chwili jest gdzieś daleko, w morzu.
Han är ute i havet.
Bo jest w marynarce wojennej, zawodowym wojsku.
Inom det militära.
Det är första gången hon vill ge en längre intervju. För hon vill berätta om det få andra har frågat henne om.
Hela deras barndom är i
lördag. Ja. Vem Beata var.
De åkte ofta till sin farfar. Till Tyskland åkte de ofta.
Tu jest Beatka.
Här är Beata.
Det
är i skolan. Det är bilden från skolfotobilden, ja.
Czasami nie dopuszczam jeszcze tak tej myśli. To już tak... Nie wiem, jeszcze do końca tak może to wszystko nie dociera do mnie.
Tu inte att jag har fattat riktigt att hon är borta.
Czasami jest tak, że... Biorę telefon i chciałabym do niej na Messengera zadzwonić, a dopiero się łapię na tym, że jej nie ma.
Ibland händer det att jag sträcker handen och vill ringa henne på Messenger och sen fattar jag det. Hon är ju inte här.
Hur minns du henne som barn? Och finns det något speciellt som du kommer ihåg med hur hon var när hon var barn?
Hon var väldigt känslig som barn. Hon har gått i skolan där man läste på miljö.
Hon har żabki przez ulicę, ślimaki przez ulicę przepuszczała, żeby ją samochody nie rozjechały.
Hon har alltid släppt, när man har gått med henne så har det varit någon snigel eller någon liten groda, så har hon låtit dem gå över gatan för att man skulle inte, de inte skulle köras över.
Ona zawsze tak, pająk, nie zabijaj mamuś pająka, bo on też chce żyć, weź go wypuść. Ona nigdy nie pozwoliła skrzywdzić.
Var det någon spindel så sa hon, mamma slå inte ner spindeln, den vill också leva. Hon var liksom aldrig glad för att man skulle göra något djur illa.
Beata föds den 14 oktober 1988 i Polen.
Ja, som barn hade hon många kompisar. Hon hade alltid sällskap runt omkring sig.
Om dagarna jobbar hennes mamma Grasinja på en stor oljefabrik. Och det är via jobbet som familjen fått lägenheten som Beata flyttar in i som fyraåring.
Allmänt kan man säga att hon var väldigt glad och väldigt känslig.
Hon har två äldre stora systrar som flyttar ut ganska tidigt. Men Beata har också en lillebror som hon är med jämt.
Hon ibland kivades de. När han grät så höll hon för munnen. Sluta gråta.
Czasami brojna.
Ibland ställde hon till.
Po rowach zaczęła chodzić. Przyszła cała ubłocona.
Ibland när hon gick med kompisarna på väg hem från skolan. Då gick de liksom någonstans där det var liten vattendrag. Och så kom hon hem alldeles lärig och blöt. Och när hon kom så vågade hon inte visa sig. Då ställde hon sig i en liten gard bakom fåtöljerna i hallen. Gömde sig där bakom för hon ville inte visa sig.
Wyciągnęłam, wie Boże, dziecko, jak ty wyglądasz.
Och sen såg jag henne bakom fåtöljen. Hur ser du ut?
Beata är intresserad av naturen. Kommer hem till lägenheten med djur i alla dess storlekar.
Likadant när hon gick den här skolan med miljö. Tema så kom hon hem med vandrande pinnar i en burk, så säger jag, herregud, det kommer ju komma loss här i lägenheten. Nej, mamma, jag kommer vakta dem, jag kommer ta hand om dem.
wszystko zbierała.
Hon samlade wszystko po allt. Hon ville rädda hela världen.
Świat by ratowała, tylko siebie dzieciak nie uratował.
Hon ville rädda hela världen, men sig själv kunde hon inte rädda, nej.
Decennier senare är Beata spårlöst försvunnen.
Det är Nyhetsmorgon, det är tisdag den 28 september och vi konstaterar att det är 3 dygn sedan 32-åriga Beata Rathsman försvann i Malmö.
Det är september 2021 och Beatas granne Sara Wernald befinner sig ute i ett naturområde i Oxie i Malmö.
Det är en liten damm är det, och här brukar folk fiska på sommaren. Så det är en liten damm och sen mitt i dammen är en liten, liten ö. Så där höll ju tjejerna på att vada igenom och de gick över till den ön också och letade. Och sen gick vi runt dammen i omgångar också och letade.
Beata Rathsman är spårlöst försvunnen sedan i fredags. Och det är här som hennes mobiltelefon varit aktiv senast. Något som fått polisen att inleda stora sökinsatser med ledning av bland annat åklagare Kristina Amilon.
Det är ju polisen som går ut och letar. Jag vet ju även att det var frivilliga som var med och letade och de organiserade sig, så vitt jag har förstått, på egen hand så att säga.
Polisens enda ledtråd är saker som Beatas 7-årige son berättat efter att han kommit hem från en biltur med sin pappa.
Sonen har berättat massa för polisen, lite vittnesmål, var de hade varit, vad han hade sett. Och det var bland annat flaggor, stora lampor, så polisen började söka från misstänkte golfbanan.
Samtidigt så bevakas allt från medier i hela landet.
Hon försvann ju i fredags 17 är den sista tiden. Hon hade kontakt med sina anhöriga. Sedan dess är hon spårlöst försvunnen. Och
på sommaren är det ju fullt med löv och grönt på buskarna, så det är ju tät terräng här. För jag minns att när vi sökte så fick man ju verkligen krypa under grenarna och så det var ju det är jättetjockt med terräng här. Så det var så fall bara stigen man så fall kan gå på. Så på sommaren är ju riktigt, riktigt tät terräng här. Tjejerna gick ju sagt med vadabyxor och vad det heter. Och de kunde ju komma ner till midjan ungefär. Men det är ju så mörkt, äckligt vatten är det ju. Så det var ju obehagligt att gå och söka, för man gick ju med pinnar och petade i vattnet och tänkte att ja, man vet inte vad man hittar ju.
Och det är här, en bit in i buskaget, som polisen kommer att göra ett av sina första fynd.
Vi har med oss TV4-nyheternas reporter Mikael Nilsson på plats i Malmö där kvinnan såg senast. Mikael, vad är det senaste?
För bara en liten stund sedan så gjorde polisen mycket intressanta fynd här bakom mig i en damm. Strax in till det sökområde som polisen har satt in under hela dagen och gårdagskvällen. Här har man gjort ett fynd som polisen arbetar med. Kriminaltekniker är på väg till platsen. De har spärrat av ett stort område. Så gott som hela golfbanan är nu avspärrad. Och då kan man förstå att det här är en viktig pusselbit i försvinnandet från Beata Rathsman. Helikoptern hovar här ovanför. Kanske hör den. Och polisarbetet har intensifierats till den här platsen.
Och där anträffades en huva till en jacka.
Huvan, som är svart med vit pälskrage, ser precis ut som den Beata hade på sig när hon försvann.
Vi kunde konstatera genom undersökning hos NFC att det fanns blod på den här jackan. Blodet tillhör ju den försvunna kvinnan.
Vad kan man säga om relationen till den här mannen då som har beskrivits som misstänkt? Mm.
Beata Rathsman och den här nu misstänkta 50-årig mannen, han och hon har varit ett kärlekspar sedan tidigare. Det finns också historik om hot och våld i deras relation. Och de var separerade sedan ett tag tillbaka. Beata Rathsman, hon såg sig senast i fredags och hade då kontakt med...
Men något spår av Beata syns inte till någonstans.
På gp.se/hennesnamnvar hittar du alla texter, bilder och poddavsnitt samlade.
Tillbaka till mig och Madde igen. Vi är i Polen, vid en liten skola i utkanten av Gdansk. Det är en gammal skola som funnits här sedan innan andra världskriget. På skolgården står en gul skolbuss, en sån där man ser i amerikanska filmer.
give me a little book, but she don't have idea which time she from this girl.
There is a...
En i personalen visar oss runt.
Artistic class.
Det var här Beata gick som barn.
Var är det där?
And patron of our school is Leonardo da Vinci.
Här hon sprang mellan klassrummen och hade teateruppträdanden i gympasalen.
Ja, man tänker på det liksom, att hon har sprungit här ute på skolgården liksom.
Ja, men hon har ju varit här liksom. Alltså har haft lektioner i alla de klassrummen och så nu med att hon, ja, men hon gillade engelska och pratade engelska väldigt bra och hade bra betyg i det. Det är så sjukt att tänka på att hon var ett av de här barnen.
Beata är 12 år när hon promenerar hem från skolan. Väskan är alltid fylld med äventyrsböcker.
Det är en sån här grönskola kallas det för. Alltså. Det är, utanför skolan sysslar man med miljöfrågor. Och då åkte de mycket på utflykter ut i det gröna.
I slutet på femman berättar mamma Grasinja att familjen ska flytta ut på landet. En liten by vid namn Pynchen.
Ja, hon protesterade lite precis som alla tonåringar. Jag har suttit mycket med henne och pratat och förklarat för henne. Det fanns en tid där hon inte brydde sig om skolan. Och då satt hon bredvid mig och fick studera och göra läxor. Så vi flyttade in där i juli och i december dog min sambo. Det var inte hennes far som dog, men de var väldigt nära varandra. De var traumatiserade barnen också.
Sambons bortgång tar hårt på Grasinja. Hon får problem med blodtrycket och hamnar i omgångar på sjukhus.
Hon var väldigt känslig, väldigt varm. Hon var alltid orolig för alla. När jag låg på sjukhuset så åkte hon och besökte mig och grät hela vägen. Jag kommer aldrig att glömma när hon kom och hälsade på mig. Tårarna rann på henne. Hon var likadan sen hon var barn.
Hon
har aldrig klagat över någonting.
Hon
kunde aldrig säga på henne att någonting inte står rätt till.
Efter skolan är det nu Beata som hjälper sin mamma att handla. Som med kassar i handen går förbi sin styrpappas grav.
Och likadan min son, han sprang alltid till kyrkogården och besökte graven.
Det är bara Grasinja, Beata och hennes lillebror nu. Då och då ringer hennes två stora systrar och ser hur de har det.
Men alltid kom de hem när det var jul och födelsedagen skulle firas, då kom alla hem.
I gymnasiet läser Beata natur och miljö. Hänger med kompisarna på byns ungdomsgård. Berättar en dag för sin mamma om en pojkvän hon träffat.
De ville ha ett riktigt bröllop och det fick de under förutsättning att du avslutar din skolgång.
Hon är 18 år när hon blir gravid.
Hon var nästan 19 när hon födde. Jag var inte lycklig. Det var för mig att ett barn hade fått ett barn. Men om det var som det var så försökte jag hjälpa till.
De får en son till innan två tvillingar också ser dagens ljus. Beata är nu 22 år och 4 barns mamma. Spenderar all vaken tid med sina söner och sin sambo.
Det måste vara någon utflykt där.
Ja.
Paret har det tufft, men Beata jobbar extra i kassan i byns mataffär.
Precis innan jul, då kom alla våra döttrar och mina barn hem till mig. Och sen berättade de dagen efter att de har pratat syskonen sinsemellan. Då har hon öppnat sig och berättat att det är inte så bra i hennes äktenskap. Och då fick jag reda på det dagen efter och då tog vi henne därifrån.
Det kommer visa sig att 22-åriga Beata inte haft det så bra med barnens pappa. Hon säger att han i omgången inte varit så snäll. Tvekar länge om hon ska stanna kvar hos mannen, som alla uppmanar henne att lämna.
Hon ville alltid lösa allting själv. Hon ville ta hand om det själv. Och hon sa ingenting innan hon flydde, för hon visste att då hade jag försökt stoppa henne att resa iväg.
En dag packar Beata en väska utan att säga någonting.
Hon åkte liksom från en dag till den andra. Det var precis som en impuls. Nu har jag fått nog. Nu tar jag allt och åker.
Det är våren 2013 och Beata står på en färja mot Sverige. Blickar ut mot horisonten medan hennes gamla hemland försvinner sakta långt där bakom. Hon har bestämt sig för att börja om. Söka ett bättre liv för henne och hennes söner.
Och det fanns en väninna i Sverige som gick ihop med henne på samma gymnasiet här. Och de hade hållit kontakten hela tiden. Och jag tror att hon har då beskrivit hur hon har det hemma. Och sen så har hon rest iväg till henne.
Båten tar Beata till Karlskrona. I hamnen står hennes väninna och väntar. Ihop med en manlig bekant vid namn Cesare eller Charek.
De skulle hämta upp henne. Hon bad Charek om han kunde följa med och hämta upp väninnan.
Han hjälper Beata med väskan in i bilen innan de åker ihop till Malmö.
Den sociala tryggheten är bättre i Sverige. Här är det lite svårare. Och det, hos er i Sverige får man liksom sin lön. Då vet man att då ska hyran betalas.
Starczyna
życie. Säger jag rätt, hyra. För det hörde jag alltid från dotter.
I jeszcze coś kupić do domu.
Och sen kan man alltid ha över till att man kan handla någonting. Och hon hade liksom lägenhet full med blöjat. Det hade hon aldrig haft här.
Så det räcker.
Och att man kan lägga undan. Här är det svårt.
Beata tar jobb på en restaurang. Samtidigt som hon genast ansöker om att få över sina barn.
I början var det tufft. Ibland jobbade hon i Sverige och ibland hade hon inget jobb. Och därför har hon lämnat sina barn här med pappa och farmor. För hon kunde ju inte ta dem med sig. Det var ju omöjligt i början.
När du var och hälsade på Beata i Sverige, vad gjorde ni då?
Ja, vi åkte runt och tittade. Vi var vid havet. Jag har ganska mycket foto i mobilen. Vi var vid den här fyren.
Efter ett tag får Beata vårdnaden om sina två äldsta söner. De flyttar till Sverige medan Beata gör sig redo och ansöker om vårdnad för även de två yngsta.
Hur var Beata som mamma? Vad tyckte hon om att göra med barnen och sådär?
Hon zabawi się bawić z nimi.
Kura Jelma leka mycket med barnen tyckte hon.
På videos syns Beata och hennes söner när de gör utflykter och är på nöjesparker. Men Beata kommer inte att vara ensam i Sverige. För en dag kommer en ny man in i hennes liv. Samma man som en gång hämtade henne på färjan.
Hon träffade Charek, alltså Cesare då.
Vill du veta mer om männen i den här granskningen? Gå in på gp.se/hennesnamnvar.
8 år senare letar mängder av frivilliga efter försvunna Beata. Hennes nya man Cesare, som hon har en son ihop med, sitter nu gripen misstänkt för människorov. Med i letandet är Sara Wernald, som har kontakt med Beatas anhöriga. Sara märker dock att antalet frivilliga har börjat minska ganska snabbt.
Efter tiden gick så dalades ju folk av att folk har ju sitt egna liv att tänka på. Ja, det var inte lika intressant längre. Så jag och några andra tjejer, vi började snacka ihop oss och kände att fan, vi måste göra någonting mer. Så vi startade en Facebook-chatt där vi snackade ihop oss. Jag tror vi var 8 pers från början, tjejer. Och sen hade ju en tjej uppe i Stockholm som kan polska. Hon hade kontakt med mamman och även med sonen. Så det var där mycket vi fick vittnesmål, vad vi kunde börja söka och inte söka. Så jag läste mycket, pratade med kompisar. Nej, så lite på Flashback man läste också, men mycket hölls ju tyst för det var inte, det fanns inte så mycket att gå på, utan ja, det var också man hörde sista, så det var också mycket man fokuserade på.
Det är i närheten av en golfbana som Beatas mobil senast var aktiv. Men förutom en avsliten jackhuva i ett buskage finns det inte spår av Beata någonstans. Under tiden håller polisen förhör med Beatas 7-åriga son. Han berättar för polisen och anhöriga att han såg lampor och flaggor strax innan mamman lämnade bilen.
Sonen har suttit i bilen och kollat på en film i telefonen. Så som tur är har inte han varit utanför bilen.
Polisen upptäcker senare att Cesaris bil fastnat på en övervakningskamera. På en drive-in på en McDonalds i Lockarp i Malmö. Långt ifrån golfbanan där de tidigare letat.
Då var inte Beata med?
Nej, då var det bara på övervakningskameran, så var det bara Cesari och sen sonen i bilen.
Så Sara Wernald och de andra börjar söka efter andra platser som skulle kunna passa in på sonens beskrivning.
Och sen börjar vi diskutera att ja, men ni kan söka här den här kvällen, så söker vi här. Och sen snackar vi ihop oss på kvällen att nej, vi hittar ingenting här. Detta område är eftersökt, det är klart.
En dag meddelas att polisen gjort fler fynd.
God kväll Skåne.
Det är Beatas svarta axelremsväska som hittats lutad mot ett träd in i ett buskage. Precis intill en stor bilväg. Vi hör åklagare Kristina Amelon.
Ja, det var ett gäng barn som hittade den här väskan och hanterade den på ett mycket bra sätt och lämnade den till polisen. I den här väskan fanns det tillhörigheter som med kvinnans namn på.
Axelremmen på väskan är borta. Inuti ligger Beatas mobiltelefon. Men det finns något mer som gör väskan speciell. För det är i Ystad som den hittats, nästan 6 mil och 40 minuters bilresa ifrån Malmö. Och den ligger i ett buskage, precis i närheten av en färjeterminal, där färjor mot Polen går 2 gånger om dagen.
Känner du igen den här mörka väskan? Polisen misstänker att den tillhör försvunna småbarnsmamman Beata Ratzman i Malmö. Beata försvann i slutet av september. Flera spår har säkrats och nu efterlyser polisen uppgifter kring en väska som hittats på Södra Dragongatan i Ystad den 26 september. Det är en mörk axelremsväska av märket Nike i en mindre modell som polisen vill ha mer information om. Polisens utredare Jonas Karlberg säger till Efterlyst att väskans axelrem saknas. Känner du igen väskan? Kontakta då polisen på 114 14.
Det är ju ett pussel som ska läggas och det var ju liksom en vad ska man säga, första pusselbit och så. Och då får man får ju värdera den delen. Men sen kan man väl säga att allt efter tiden gick så förstod vi ju mer. Fick vi en klarare bild av varför väskan anträffades där den anträffades och även andra tillhörigheter.
Varför låg den där tror du?
Ja, alltså min tes är ju att man vill sprida tillhörigheterna för att förvirra polisen helt enkelt.
Tror du det var en slump att det var väldigt nära en färjeterminal med färjor till Polen?
Nej, det vet jag inte om det var.
Nej, men du hade inga teorier kring det liksom?
Nej, jag hade inga tankar kring det.
Nej.
Men jag kan inte direkt gå in på vad vi tänkte kring olika uppgifter som lämnades.
Åklagare Kristina Amelon vill inte kommentera vad hon tänkte om platsen som väskan hittades på. I polisutredningen så framgår det dock att man gör 2 kontroller av färjans passagerarlistor. Och bara några dagar senare meddelar man media att man avbryter sökinsatserna.
För stunden i alla fall så är vi färdiga med sökarbetet. Vi har inga planerade sökinsatser på gång här nu under dagen, men det kan mycket väl vara så att det inkommer information till oss som gör att vi inleder sökinsatser på andra platser.
Jag har min telefon.
Jag har hennes telefon också, ja.
Jag
ska kolla.
Vi sitter i Grazinias vardagsrum. Hon har tagit fram Beatas svarta väska. Den som hittades vid färjeterminalen i Ystad. Nu är den här. Axelremmen på väskan saknas och tyget är smutsigt av intorkad lera.
Säg bara om jag kommer ihåg koden till telefonen.
I en liten plastficka, en sån som polisen förvarar bevis i, ligger Beatas telefon.
Där är koden, ja.
Är det polisens...
Telefonen och även koden från polisen för att man ska låsa upp mobilen. Den måste ligga någon stund eftersom den har varit urladdad under så lång tid.
Mm.
Det är också från Beata, det är bordet där.
Mm.
Det är bara minne efter henne som har blivit kvar.
Medan mobilen laddar berättar Grazinia om minnena av dottern.
Jag saknar henne jättemycket, verkligen. Jag saknar våra samtal.
När
hon städade så hade hon hörorna på och så kunde vi prata medan hon jobbade.
Efter att Beata flyttat till Sverige håller hon och Grazinia istället kontakt via Messenger.
Hon var väldigt nöjd med sitt jobb och nu när jag var och pratade med dem så var de också nöjda med henne.
Beata har fått jobb på en städfirma. Om dagarna städer hon villor åt svenska familjer. På kvällarna är hon hemma med sina söner som hon fått hit från Polen. Hon ringer sin mamma flera gånger i veckan. Berättar om dödsskjutningarna och gängvåldet i Malmö som gör henne orolig.
Det har inträffat ytterligare en dödsskjutning i Malmö.
Vid något tillfälle skjuts det på Beatas gata.
Igår kväll på Professorsgatan.
Hon gick och läste SFI och jag vet att det var olika nivåer på SFI. Hon var på den högsta och hon ville avsluta den och sen studera vidare.
Beata drömmer om att bli sjuksköterska. Men det är tufft som mamma. Hennes nya make, Cesare, är ofta ute och jobbar som byggarbetare.
Ibland när jag pratade med Beata på Messenger så var han ju närvarande då också.
Paret har fått en liten son ihop. Beatas femte, som Grazinia får träffa på högtider och när hon själv åker till Sverige och hälsar på paret.
När du var och hälsade på, hur var det besöket?
När jag var där så har han aldrig hotat henne eller så. Ibland kunde han vara lite rå, säga någonting. Men sen ändrade han liksom, jag tror att min närvaro gjorde att han ändrade sig och rättade till sig direkt. Men jag har aldrig sett något hotelse eller så, mellan jag var där.
Men det finns saker med mannen som Grazinia reagerar på.
Det var våra samtal ibland och kunde han ju säga liksom, Beata, hon är hela tiden ute med barnen istället för att sitta här och prata med mig. Och då har jag ju sagt till honom, men herregud, hon jobbar, hon måste väl umgås med sina barn någon gång. Vad vill du? Och jag har liksom dragit den slutsatsen att han ville ha henne för sig själv.
Beata och mannen kommer att vara ett par i 8 år. Men det är först 2020 som Grazinia och släkten börjar förstå vad som pågår bakom stängda dörrar.
2020 skickade hon bilder. Och det var den natten mellan 23 och 24. Och då min dotter har även pratat med honom den natten också. Att lugna ner dig lite, hon är rädd för dig.
Det är natten mot julafton som Beata berättar om ett bråk hon haft med mannen. På bilderna som Beata skickar till sin ena syster, som systern sen visar för deras mamma, ser man Beata. Hon har blåmärken över kroppen och ansiktet.
Och jag pratade med honom sen i januari, kanske strax efter nyår, att då har han förklarat att hon slog sig mot en dörrkarm eller mot något fönster eller så.
Wtedy też miała tam kongo w mieszkaniu, powyrzucane ciuchy, wszystko. Wtedy kanapę to jej pociął chyba później. Bo...
Och sen så hade hon kaos hemma och han har dratt ut alla lådor, alla kläder från förvaringslådor. Och sen tror jag lite senare har han snittat upp hela soffan.
Men Beata håller mycket hemligt för sin mamma. Hon är inte den som ber andra om hjälp. Hon vill lösa sina problem själv. Det är först framåt sommaren som situationen eskalerar. Till slut så bråkar de helt öppet framför Grazinia som är i telefon. Beata berättar att hon tänker lämna mannen.
Han drog ut alla bestick från lådorna och kaffeservice och skrek att allt det här var hans, för det var bara han som jobbade här. Och hans son spelade på en sån här play Gameboy typ. Och då sa han till honom, ja, spela du för det kan vara din sista dag. Sen kanske du är på ett barnhem. Och då kommer jag ihåg att jag har sagt ifrån till mannen också. Hur kan du säga det som pappa?
Ja się wtedy wkurzyłam, ja mówię, zbierz dzieci w samochód i jedź zgłoś to na wszystko na policję już, bo to już dość tego.
Och då blev jag arg och sa ifrån till henne, ta alla barn in i bilen och kör till polisstationen, nu får det vara nog.
Grazinia tar fram Beatas mobil igen. trycker in pinkoden och börjar bläddra. Det är den här mobilen som är det sista spåret av Beata. Polisen har redan sökt igenom den. Mobilen är fylld med bilder. Från glada stunder hon haft ihop med sina barn. På den sista videon hon gjort filmar hon sin lille son på en cykel ute på gatan. Ropar åt honom att vara försiktig och cykla långsammare.
Var farlig.
Men det finns också något annat. Mer än vad Grazynia kunnat föreställa sig. För efter att Beata försvunnit kommer Grazynia att få veta att Beata sparat en ljudfil. En smyginspelning på nästan 4 timmar från bråket hon berättade att hon hade med mannen natten mot julafton året innan. Grazynia låter oss lyssna för att vi verkligen ska förstå vad Beata gick igenom. Vi kommer snart att spela upp småbitar ur den här inspelningen och vi kanske ska varna nu för obehagligt innehåll. Rösterna är dock på polska, så därför har vi bett vår polsktalande kollega Adam Svejman, som är chef för GP:s ledarredaktion, att lyssna och översätta det som sägs.
Det är tungt att lyssna. Det finns inget annat sätt att säga det på. Alltså det är en väldigt lång inspelning. Det är en inblick i en hel kväll i det här parets liv som börjar på ett sätt väldigt oskyldigt. Det är intimt. Och sen så blir det väldigt mörkt väldigt snabbt. Man märker att Cesare har liksom svåra aggressionsproblem. Och han vänder på en 5-åring. Och sen är det bara ren terror. Där Beata som till en början ändå försöker värja sig och tala emot och argumentera, men hon bryts ju ner så snabbt. Hon försöker gå på toaletten men får inte. Vid något tillfälle försöker hon nog fly faktiskt. Vid något tillfälle talar hon om hon vill hoppa från balkongen. Alltså hon förhindras hela tiden. Han kringskär hennes rörelse hela tiden. För det är en sån omfattande på något sätt, ett omfattande våld både verbalt och fysiskt som man hör och som sen pågår så himla länge. Och vad som kanske lägger till ett lager av mörker i det här är ju att Cesare också förlägger skulden på henne hela tiden. Det finns ett tillfälle när hon konfronterar honom med att han säger att han älskar henne, och så säger hon: Hur kan man älska någon som gör så här med ens ansikte? För då är hon alldeles sönderslagen av honom. Och då vände han det till att men det är ditt fel. Det är du som har gjort det där. Det är du som har gjort så mot ditt ansikte. Så hon säger emot och liksom argumenterar även i slutet av den här långa inspelningen. Så att även om hon har utsatts för sån oerhörd emotionell och fysisk press av honom, så är det som att hon inte böjer sig. Utan hon vet att det här är fel och det finns ingen anledning att liksom acceptera det här. Hon vill bort, men hon är rädd för honom. Det märks en stor rädsla, men hon ger inte upp. Hon är inte knäckt.
Jag tror att hon ville ha ett bevis på dig. För han har väl tydligen sagt till henne att du kommer aldrig kunna bevisa någonting.
Varför har hon liksom inte sagt någonting till någon? Till och med de på hennes jobb har sagt det. Hade hon bara sagt någonting så hade vi hjälpt henne. Vi har varit överens, både jag och Beata, att jag skulle komma till henne på födelsedag den 14. Och sen skulle jag lämna allt här och vara där hos henne och hjälpa henne.
Den 16 augusti 2021 går Beata in på en polisstation med sina barn. Hon som alltid löst alla sina problem själv. Tänker för första gången göra det som alla uppmanat henne att göra.
Jag som försökt övertala henne om att nu måste du åka till polisstationen och anmäla det.
Hon anmäler mannen för olaga hot, skadegörelse och flera fall av misshandel. Lämnar över mängder av bildbevis på sitt blåslagna ansikte innan hon flyr till ett skyddat boende med barnen. Ansöker om skilsmässa och ensam vårdnad. Den 8 september ansöker hon om kontaktförbud. Dagar senare kommer beskedet. En åklagare skriver att mannen inte är dömd för några brott mot Beata och att utredningen inte ger tillräckligt stöd för hennes anmälan. Så ansöker om kontaktförbud nekas. Beata flyttar hem till lägenheten.
Vad var det?
Ta hjälp av grannarna när mannen knackar på dörren. Hon byter lås.
Hon har sett att han går längs med fönstren när jag tittar in.
Fredagen den 24 september är Beata ute på gården med sina söner när mannen dyker upp i en bil. Han tvingar henne hoppa in i bilen innan hon, mannen och deras 7-åriga son försvinner iväg. Efter det är Beata borta.
På lördag ringde jag henne. Hon svarade inte. Jag ringde till barnbarnet och frågade varför svarade inte mamma? Och då fick jag reda på att mamma har inte kommit hem sen igår. Och hon åkte ut med Tarek och sen kom hon aldrig tillbaka.
Vad dzwoniłam do siostry, do Niemiec, do jej siostry.
Min första tanke var att hon kommer aldrig tillbaka. Han har gjort henne illa.
Sen vid rödljusen tar du höger.
Veckor senare är Beata fortfarande spårlöst försvunnen. Hennes man är misstänkt för människorov, men sägs inte veta var hon är. Efter att polisen hittat Beatas huva och hennes väska i närheten av en färjeterminal i Ystad har man meddelat att man avbrutit sökinsatserna.
För stunden i alla fall så är vi färdiga med sökarbetet. Vi har inga planerade sökinsatser på gång här nu under dagen, men det kan mycket väl vara så att det inkommer information till oss som gör att vi...
Men vad jag fick intryck av så känns som att de väntar ut det lite eller någonting, jag vet inte. I början var de väldigt så här, ja men jag gick runt och letade. Men sen desto mer tiden gick så känns som att det bara dog ut.
Vad vi vet är att hennes telefon slutade fungera inte väldigt långt härifrån.
Ja, vi är ett gäng frivilliga här idag som letar efter spår efter Beata.
Polisen har redan sökt av det här området. Vad tror ni du att ni kan hitta här?
Nej, alltså jag har inga tankar om att vi ska hitta någonting egentligen. Men polisen har ju sökt vad de kan. Man kan alltid missa någonting, så...
Men varför skapar du den här gruppen? Och...
Det är naturligt att man hjälper till. Om jag hade blivit bortrövad av någon så önskar jag att hela Sverige hade kommit och letat efter mig.
Nej, så vi åkte ut till hans arbetsplats och snokade mycket där också för att vi kunde se bilen. Så åkte vi även till något cementgjuteri tror det var också. När vi tog, ja vi greppade alla strån vi kunde ta verkligen. Och sen just det att vi var ju så pass få människor också. Det var så att, ja det, nej. Hade vi varit som i Vilma så här, men 700 pers. Då hade man verkligen kunnat noga. Nu var det så att vi fick ändå gå med några meters mellanrum. Och, nej så det var jävligt synd att fler inte deltog alltså. Nej så det är jättetråkigt verkligen.
Ska vi kliva?
Det är nu vid en av platserna som kommer att bli av stort intresse för Sara. Sveriges ridgymnasium i Svedala, 2 mil utanför Malmö.
Ja, så det är en stor gammal...
Lite herrgårdsaktigt nästan. Ja.
Och sen jättefin allé med träd och massa runda lampor. Och sen lite hästhagar, ridhus, en stor parkering. Men som sagt, på den här vägen kör ju inte folk så jättemycket, för den är ju en väg ut i skogen. Hit kör man ju om man bor här eller jag ska ut till ridgymnasiet till exempel. Mm.
Så det är ju en öslig plats där ju, speciellt på kvällen, för hästtjejerna har ju stuckit hem i den tiden. Mm. Så jag kan tänka mig, här är ju mest, ja, inte alls mycket trafik.
Medan klockan tickar känner Sara och tjejerna plötsligt kalla kårar när de kommer hit. Tänker på beskrivningen som Beatas 7-åriga son gav. Av hur det såg ut på platsen där han såg sin mamma för sista gången.
Det kändes ju väldigt, väldigt perfekt med hans iakttagelser.
De här flaggorna här.
Mm, ja, precis. Och sen lamporna. Och sen skog. Men polisen sa ju att nej, vi har sökt med likhundar, det är ingen idé, vi har sökt flera gånger. Så vi lyssnade ju vad polisen sa och tänkte att det är ingen idé. Men jag fick en känsla av att de var mer så att jaja, hon kommer komma tillbaka. Det är ja, ungefär som att ja, vi väntar ut ungefär. Nej, jag förstår sagt att polisen inte kan skicka ut 100 personer och leta. Men jag är besviken på samhället. Jaja.
Vi har sökt med helikopter, dykare och hundpatruller, men utan resultat. Även Missing People har gett sig in i sökandet. Nu tar polisen i Malmö och hjälper specialister från Stockholm i form av en gärningsmannaprofilgrupp som ska ta sig an fallet med andra ögon. Och förhoppningen är att de ska kunna ringa in vilken typ av person polisen ska leta efter.
Ni upprepar ju det här att förhoppningen är att hitta kvinnan vid liv. Har ni anledning att tro att hon fortfarande är i liv?
Självklart är det så att om man talar om försvunna personer och om de i sådana fall befinner sig utomhus, så är det ju tyvärr så att chansen att anträffa någon vid liv minskar ju längre tid det går. Men vi vet inte om det är så att den här kvinnan finns utomhus eller om hon finns inomhus någonstans. Så vi har självfallet fortfarande ett hopp om att anträffa henne vid liv.
Czy zaginiona w Szwecji Polka żyje? Mirosław Rogalski, czas na alarm.
Men dagarna går. Och den 14 oktober, när det gått nästan 3 veckor sedan Beata försvann, sänder Polens största tv-kanal TVP, polska Public Service, ett inslag om Beata Ratzman. Vi ber om hjälp från vår kollega Adam igen.
Alltså det här är ju ett inslag där hon är ju försvunnen nu, och där hela på något sätt inramningen av det här programmet är att Beata antagligen, kanske, möjligen, troligtvis har försvunnit frivilligt. Det vill säga att hon orkestrerat det här försvinnandet, och det finns lite tecken här, det finns lite tecken där.
Tajemnicze zaginięcie 32-letniej Polki wzbudziło w Szwecji sensację.
I inslaget intervjuar Cesaris vuxna son från ett tidigare förhållande. Programledaren beskriver Beata som en städerska som levde på sin mans inkomster.
Tesen de har är att svensk polis har inte gjort det här jobbet grundligt. Hon kan ha försvunnit frivilligt. Problemet med inslaget är att bevisföringen för det här är att modern är obrydd i intervjuer. Cesares son, det vill säga hennes make, han menar att fadern skulle aldrig gjort någonting elakt mot henne. Och att hon hade en historia av att försvinna. Hennes ex-make, som uppenbarligen inte tycker om henne, hör man det här. Också säger att ja, hon försvann ofta. Liksom. Och sen nämns det här då att kontot tömdes, vem det nu än var.
Det hävdas att ett av mannens konton ska tömts på pengar. Journalisten berättar sen att Beata bodde i Rosengård när hon försvann. En stadsdel där det bor mycket muslimer, enligt programmet.
Det finns exempel spekuleras att hon kanske träffade någon man i Rosengård där hon bodde, och så spelas det upp lite arabisk musik, och så ser man liksom butikslokal med arabisk text. Att liksom att, de säger det inte då rakt ut, men underförstått hon lämnade Cesar för en arabisk man, och så ställs frågan om det var till Cesares son. Att det var inte en polsk man då? Nej, svarar han.
Vi har sökt tv-bolaget som menar att de bara presenterade olika hypoteser och försökte ta reda på sanningen. I slutet av programmet så konfronterar de även Beatas mamma.
Hon spelar sig in med en dold kamera, smygfilmar henne. Liksom. Varför är hon så obrydd? Hon tar ett samtal under pågående intervju. Varför är hon så känslokall? Som om hon kanske vet någonting om att hon har försvunnit. Att hon inte alls är särskilt orolig över henne. Alltså det är oerhört... Det är ett insinuant inslag där tesen på förhand är bestämd. Och sen så underbyggs den med rätt skral bevisföring.
Grazinia, som fortfarande går och väntar på ett livstecken från sin dotter, blir nu konfronterad på stan. Smygfilmas av polska journalister medan hon försöker svara på reporterns frågor om Beata, vart hon kan vara.
Zostało tylko czekać.
Jak się pani w ogóle dowiedziała, że Beata zginęła?
Så att de har ju inget konkret bevis egentligen. Och då bygger man upp den här bilden om att ja, hon var lynnig och så här. Och det må vara hänt att hon var det. Men det är så att säga, de driver inte hem tesen. För de har ju inga konkreta bevis. Men de väljer ändå på något sätt att förlägga på något sätt. Alltså, skulden för försvinnet är hennes. De säger det inte rakt ut. Men det är underförstått. Och Cesare maken, han granskas inte en sekund här. Utan väljer då istället att misstänkliggöra kvinnan som försvann då. Och som ju är vid det här laget är väl död.
Samma kväll som programmet sänds för hela polska folket, den 14 oktober 2021, sitter Grazinia med sin mobil. Skriver ett meddelande till sin försvunna dotter. Som hon alltid gör den 14 oktober. Beatas födelsedag.
Pisała mi wtedy, chociaż nie mogę złożyć ci osobiście dziś moje dziecko życzę. Z przeciwnościami losu. Wróć gdziekolwiek jesteś lub się odezwij, że żyjesz. Byłby mi moje ostatnie życzenie.
Fast ja inte kan gratulera dig personligt idag, mitt barn. Jag önskar dig att änglarna ska skydda dig från allt det onda i världen. Och att kärleken ska ge dig kraft för att kämpa mot det onda. Kom tillbaka. Vad du än är, eller åtminstone hör av sig att du lever.
Man chattar med de andra tjejerna. Okej, då tar vi det här området imorgon. Ni tar det. Men desto länge tiden gick så fick man ju den känslan att det har ju inte slutat bra. Var är hon och vad har han gjort med henne? Det finns ju bara 24 timmar på dygnet, men man vill ju söka hela tiden. Alltså. Hon visste att hon var ute i kylan och bara låg där. Och sen med tanke på hennes barn. Och de bara väntade på att få svar vart hennes mamma var.
Beata Ratzman kommer att vara försvunnen i nästan 2 månader innan hon hittas. Det är till slut hennes exmake som pekar ut platsen där han lämnat Beata.
Och när kroppen anträffades så rubricerades brottsmisstanken om och den misstänkte delgavs då brottsmisstanken mord.
Man hittar henne ute i en bokskog i Svedala. Täckt av löv precis bredvid en gångstig, bara ett stenkast ifrån ridgymnasiet. Intill henne ligger axelremmen till hennes väska.
Jag minns att det var en måndag och var tur att min son var med hemma här. Två kriminalare, polska kriminaler, kom och knackade på dörren och berättade att kroppen som hittades, det var Beatas kropp.
Nie wiem, co siedzi w głowie takiego człowieka, żeby...
Jag fattar inte vad han har i huvudet för att kunna göra något sånt.
Ja, men som förtvivlan att, vad fan alltså. Och så just det med tanke på att hon hittades där vi ville leta. Att hon hade legat där så pass länge när hon kunde hittas tidigare. Det var nog mest det jag är mest förbannad på. Barnen och sen mamman att få reda på att... Nej, så bara en sorg och ilska faktiskt.
Under rättegången yrkar åklagaren Kristina Amilon på ett långt straff för mannen.
Att det var väldigt stark bevisning mot den åtalade mannen. Framförallt teknisk bevisning i form av blod på den misstänktes kläder. Och det var ju blod som kom ifrån kvinnan. Så delvis den, men sen också hur telefonerna hade rört sig under kvällen.
Och månader senare kommer domen.
Cesare Ratzman dödade sin exfru. Nu döms exmaken till livstidsfängelse och utvisning. 32-åriga Beata Ratzman blev enligt åklagaren strypt med sin egen väskrem. Innan mordet hade Beata försökt få skydd från sin make, men hennes begäran avslogs.
Samtidigt finns anhöriga med frågor som de inte fått svar på.
Det har inte varit någon rekompensat för mig. Jag känner att svenska rättvisan har inte hjälpt mig för att hon sökte hjälp. Varför har de inte hjälpt henne i tid? Om vi får ju säga att han ska ju få livstid, men vi får se hur mycket han får sitta inne. De borde agerat direkt när hon kom med bilder där man kunde säga att hon var slagen. Och de har ju sagt att han var inte straffat, så man har liksom inriktat sig på det att han är icke straffat för. Jag undrar varför. För i Polen hade hon fått hjälp. Oavsett om han hade varit straffat eller icke straffat så hade hon fått så kallad, eller han fått så kallad blockkort. Det betyder att man får inte lov att närma sig. Man har en kontaktförbud. Direkt. Jag skulle vilja veta varför har åklagarmyndigheten avvisat hennes önskan om förbud? Det fanns ju bevis, det fanns ju bilder som hon visade. Varför? De hade ju bevis på det.
Det var någon på Malmö åklagarkammare som tog beslutet att neka Beata kontaktförbud. Men nu tänkte egentligen de? Jag ställer frågan till åklagare Kristina Amilon. Hon gjorde alla rätt, liksom. Hon anmälde och hon ansökte om skilsmässa. Hon fick hjälp med skyddat boende, ansökte om kontaktförbud liksom. Och ändå gick det så här liksom.
Nej, men precis. Det kan jag förstå att man som anhörig idag känner så.
Har ni snackat så här, om det här fallet någonting på åklagarkammaren eller så efter allt? Liksom?
Alltså jag berättar inte vad vi pratar om på, men alltså det här är ett uppmärksammat fall. Det går inte att komma ifrån. Men vi är ju självständiga i våra beslut, vi åklagare. Så torrt blir mitt svar.
Var det
nej,
du som...
nej, det var inte jag som fattade det beslutet.
Jag tänkte bara för min egen.
Ja, nej. Men man gjorde den bedömningen att det förelåg inte skäl för att bevilja ett kontaktförbud.
Efter vår intervju mejlar jag Kristina Amilon och frågar vilken av hennes kollegor det var. Men efter det här så slutar hon att svara på mejl. Jag lyckas istället få fram uppgifter på annat sätt. Slår ett nummer jag hittar som går till Malmö åklagarkammare.
Malmö åklagarkammare, du pratar med Adrian.
Mannen som svarar är kammaråklagare Adrian Kombierhåg.
Och det var du som tog beslutet att neka den här ansökan om kontaktförbud. Varför då?
Alltså jag tänker inte kommentera liksom själva bevisningen som fanns i ärendet vid just den tidpunkten. Men som framgår av mitt beslut så gjorde jag i bedömningen att i den så kallade riskbedömningen, om vi börjar med den, det vill säga det första steget när man har prövat ett kontaktförbud, så gjorde jag bedömningen att det som fanns i utredningen då kring de här påstådda brotten som målsägaren då sa sig ha varit utsatt för, det var i sig inte tillräckligt för att det skulle bli ett kontaktförbud. Och i anslutning då med de övriga omständigheterna som fanns här, till exempel då att den misstänkte här inte hade blivit tidigare lagförd för brott mot närstående, så gjorde jag bedömningen att inte det fanns skäl för ett kontaktförbud.
Men hon hade ju skickat in bilder på sina skador, så man ser ju hennes ansikte är ju helt blåslaget liksom.
Ja, återigen så kommer jag inte kommentera några enskilda bilder eller så. Det jag kan säga är ju att bilder är ju liksom en del i bevismaterialet. får man gärna ta ställning till det övriga som finns i bevismaterialet. Till exempel hennes berättelse om detta. Hur kan man värdera den? Den misstänktes berättelse kring detta, hur kan man värdera den? Hur långt tillbaka ligger de här påstådda brotten? Är det brott som ligger i närtid eller inte? Vad är det för typ av brott? Det är liksom andra omständigheter som ligger till grund för en riskbedömning. Sen får man ju komma ihåg också att när det handlar om just ett kontaktförbud som avser gemensam bostad så är det ju lagstiftaren har ju satt ner foten väldigt tydligt där.
Ja, åklagaren vill inte kommentera vad som låg till grund för beslutet. Det ska samtidigt visa sig att det finns en detalj som komplicerar allt. Och det var att Beata sökte kontaktförbud mot en man som var skriven på samma adress som henne. Och då är reglerna annorlunda.
Dels ska det avse allvarligare brotten för de andra kontaktförbuden. Och dels så ska den så kallade proportionalitetsbedömningen göras.
Eftersom ett kontaktförbud mot någon på samma adress i förlängningen innebär att någon av dem kommer tvingas bort, så finns det andra regler för det här. När en kvinna anmäler en våldsam man på samma adress så måste alltså åklagaren ta extra hänsyn till hur det påverkar mannen, säger Adrian Kombierhåk.
I det fallet, eftersom det ju är ett större intrång att du utkastar ur sin egen bostad än att man till exempel inte får kontakta någon, som du säkert förstår. Mm. Men vad gäller just den här riskbedömningsfrågan så kan man ju säga så här att i förarbetena till kontaktförbudslagen så står det ju uttryckligen i förarbetena att möjligheten att utfärda ett kontaktförbud mot någon utan att den personen tidigare har begått brott mot skyddspersonen, att det bör man använda mycket restriktivt. Och det är ju då någonting som man får ha med sig här, att det är ju lagstiftarens vilja att ha personen i fråga inte dömts för den här typen av brott tidigare. Ja, då är det en väldigt restriktiv möjlighet att kunna meddela ett kontaktförbud.
Åklagare ska alltså vara extra restriktiva när det gäller kontaktförbud som görs med lampar på samma adress. Det krävs i princip att den våldsamma mannen redan är dömd och straffad. Men det är svenska politiker som beslutat det här, inte åklagarna.
Har det tagit fart igen? För de senaste 3 veckorna har 5 kvinnor mördats. Morden har väckt avsky och debatt och nått högsta politiska nivå.
Men alla de som frågar varför har inte mer hänt? Mm. Ja, det är för att vi har haft bromsklossar i riksdagen som har röstat.
Nej, Magdalena svara på det.
Jag tycker viktigt att säga, det här är ju ett kontinuerligt arbete.
Jag tycker, för oss har ju det här väldigt länge.
Jag som åklagare är ju skyldig att följa de reglerna som finns. Om man vill ha ändring på det här så är ju det istället en lagstiftningsfråga. Då får man vända sig till våra politiker och säga att ribban ska ställas lägre för den här typen av kontaktförbud. Eller man ska göra en annan typ av bedömning helt enkelt.
Jag känner sån ilska. Det är sån ilska. 5 barn har förlorat sin mamma. Hon gjorde verkligen sagt allting är rätt. Och sen fick hon ingen hjälp. Det är så att vad mer ska man behöva göra som kvinna för att få hjälp i samhället? Behöver man mördas för att någon ska verkligen... Okej, nu får vi ta tag i det. Det krävs så jävla lite för att hjälpa till. Så när jag är... Det är ilska jag känner faktiskt.
Czego nie uzyskała tej pomocy, mieli twarde dowody, że ją bije, bo przecież zdjęcia i wszystko pokazywała.
Det fanns ju bevis, det fanns ju bilder som hon visade. Varför? De hade ju bevis på det. För mig är det helt obegripligt.
Beata Ratzman ligger idag begraven på en kyrkogård i mammans hemstad ute på den polska landsbygden.
Jag säger att det är en nytt ljus som har kommit, så att någon har varit här.
Det är hit hennes mamma går nästan varje dag. Till Beatas gravplats som ligger skyddad under ett träd. Det är här hon lämnar blommorna, tänder ljuslyktan och hälsar från Beatas söner.
W Polsce no nie jest tak, że bo razem mieszkają czy coś. Dostaje niebieską kartę i ma zakaz i koniec.
Dlaczego?
No nie wiem, może szwedzkie instytucje wyciągną z tego wnioski jakieś.
Kanske svenska myndigheter kan dra några slutsatser.
Z tego, co się stało.
Vad som har hänt.
Inaczej będą może patrzeć na innych, jak będą prosić.
Kanske någon annan som ber om hjälp kommer få ett ja. Eller få ett annat beslut.
Może wyciągną wniosek, że reakcja jakaś powinna być.
De kanske lär sig att man skulle agerat. Mitt lilla barn, min älskade barn. Här kommer inte vara någonting så att man kan sitta.
Och du just kostka ju droga.
Här finns liksom alléen där. Det var det bästa platsen. Men jag måste komma och rensa här.
Uroki jesieni.
Det är så det är på hösten. När de faller.
Nad drzewami to leci.
Och så är platsen under ett trä. Så då blir det ju så.
Ona była zawsze uśmiechnięta, spokojna, taka...
Uwaltit glad och lugn.
I takie ma miejsce.
Och sån plats har hon.
På andra sidan Östersjön finns det också de som inte tänker glömma. I ett naturområde utanför Malmö står ett annat gammalt träd. Längs stammen hänger små änglar, prydnadshjärtan och blommor. Vid foten av trädet är ett inramat foto.
Jag försöker vara här i alla fall varannan vecka. För jag är ju ofta ute i kägling med mina hundar, så jag försöker åka förbi här. Ja, när jag är klar med hundarna tänder ett ljus och rensa upp lite från löv och sånt som har trillat ner. Men sen märker jag ju att det är fler som är här. Så det är ju många som är här och tänder ljus. Och det är jättefint att se att även om inte kände när folk fortfarande visar på att hon glöms aldrig. Det känns som man kände henne på något sätt ändå. Men så jag tycker det är jättefint att alla verkligen fortfarande minns henne. Och speciellt för hennes barns skull att veta att hon glöms inte bort. Hon gjorde så pass starkt intryck. För hon gjorde ju allting rätt. Hon sökte hjälp. Hon ville skilja sig. Men sen fick hon inte hjälpen. Och sen så slutades på detta sättet. Och det är så jävla hemskt där.
Ja, för vad är din drivkraft i det här att vara med i det här?
Det är ju just för att det ska ske en förändring i samhället. Att vi kvinnor måste få ett ordentligt skydd. Hur många fler kvinnor ska behöva mördas innan någonting händer? Så jag känner att nu får det har varit nog sedan många år tillbaka. Men jag känner bara att någonting måste hända alltså. Och därför är det jättebra att ni tar upp detta. Att just samhället har gjort så mycket fel. Och det kunde förhindrat så jäkla enkelt.
Hon var femårsmamman som korsade hav för sina barn. Hon som slutade knyta näven i fickan och som till slut vågade be andra om hjälp. Hennes namn var Beata Ratzman.
Vad var det?
Du har lyssnat på fjärde avsnittet av Hennes namn var av Göteborgspostens Mikael Verdicchio och Madeleine Gartius. Har du själv erfarenhet av relationsvåld eller har du åsikter om programmet? Ring in till vår telefonsvarare och dela med dig av din historia. Numret är 010 810 91 31 och mailadressen är hennesnamnvar@gp.se. Nyhetsklippen du hörde var från TV4, Aftonbladet, Expressen, SVT och polska TVP.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.